vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. O Herre kär, du söker ju än det som borta är och bär det med glädje tillbaka. Vi ber att det får som vilse nu går, den saliga glädjen må smaka. Amen. Predikotexten är den gammaltestamentliga texten från Hesekiels 34 kapitel, verserna 11-16, som lyder i Jesu namn. Ty så säger Herren, Herren, jag ska själv söka upp mina får och ta mig an dem. Liksom en herde tar sig an sin jord när han är bland sina får som varit skingrade, så ska också jag ta mig an mina får och rädda dem från alla de orter där dit de skingrades en mulen och mörk dag. Jag ska föra dem ut från folken och samla ihop dem från länderna och låta dem komma till sitt eget land och föra dem i bet på Israels berg, vid bäckarna och där man i övrigt kan bo i landet. På goda betesmarker ska jag föra dem i bet. På Israels höga berg ska de få sina betesmarker. Där ska de vila sig på goda betesmarker, och de ska ha rikligt med bete på Israels berg. Jag ska själv föra mina får i bet och låta dem vila sig, säger Herren, Herren. De förlorade ska jag söka upp, de som gått vilse ska jag föra tillbaka, de sårade ska jag förbinda och de svaga ska jag stärka. Men de feta och de starka ska jag förgöra. Jag ska ta hand om dem med rättvisa. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Profeten Hesekiel var verksam ungefär 600 år före Kristus i Babylonien. Han hörde till dem som tidigt hade förts som fånget i Babylonien, och han var verksam där hela tiden fram tills efter att Jerusalem hade förstörts. Och en stor del av hans bok utgörs av en straffpredikan över det avfälliga folket och inte minst de falska herdarna. I början av kapitel 34, det här samma kapitlet, kommer Herrens ord till Hesekiel med en hård dom just över ledarna i landet. Och vi ska lyssna också där till några verser där Hesekiel för fram Herrens bestraffning. Ve er, ni Israels herdar, som bara tagit hand om er själva. Skulle inte herdarna ta hand om jorden? Istället åt ni upp det feta. Ni klädde er med ullen och slaktade de gödda djuren. Men ni tog inte hand om jorden. De svaga stärkte ni inte. De sjuka botade ni inte. De sårade förband ni inte. De som drivit vilse förde ni inte tillbaka. De förlorade sökte ni inte upp. Utan med hårdhet och grymhet härskade ni över dem. De skingrades eftersom de inte hade någon herde. Den olycka som drabbade landet går alltså tillbaka på folkets ledare. Både den världsliga regeringen, kungen och hans hov, och de andliga ledarna, överste prästerna, prästerna, de skriftlärde. Det är ledarna som står i ansvar för folket. Men man brukar ju också säga, ett folk får de ledare som de förtjänar. Det går inte heller att urskulda folket. De hade också sin del i olyckan. Och därför straffas de också. Därför att herdarna har svikit i första hand, måste nu fåren irra omkring på alla berg och alla höga kullar. Grundfelet är att herdarna bara tänker på sig själva. Därför gör Gud slut på deras herdetjänst. Istället måste Gud ta sig an dem och ge dem en herde. Där kommer vi in i vår text som beskriver vad Gud gör via den herde som han sänder. Vi ska plocka ut några saker som det står i texten att han vill göra. Han ska för det första rädda dem från de orter där de var skingrade och föra dem ut från folken. För det andra ska han samla ihop dem och låta dem komma till sitt eget land. För det tredje, han ska föra dem i bet på goda betesmarker, på Israels höga berg, och där ska de få vila sig. För det fjärde, han ska söka upp de förlorade, de vilsegångna. Han ska förbinda de sårade, stärka de svaga. Notera kontrasten mot de falska herdarna, som underlät just det här. För det femte, han ska förgöra de feta och de starka och ta hand om dem med rättvisa. Det finns också en dom i det här. Den gode herdens budskap är inte bara idyll, trygghet och frid. Nej, för de falska herdarna blir det allt annat. Det blir straff. Längre fram i samma kapitel berättar Hesekiel på Guds uppdrag vem den här tjänaren, vem den här herden är. Min tjänare David, säger Gud. Min tjänare David. Han ska vara första ibland dem. Då Gud först talar om denna tjänare som han, vad han ska göra, så övergår han ganska snart till att säga jag ska göra det. Och det här visar att denne tjänare, det är Gud själv. Fast han säger David. Och här lite senare räknar han upp 7 saker som han ska åstadkomma. Och vi ska också här göra en uppräkning. Han ska för det första, han ska sluta ett fridsförbund med den. Det är alltså ett nytt förbund, för det gamla fanns ju redan. För det andra ska han göra slut på vilddjuren så att man kan bo tryggt i öknen och sova i skogarna. För det tredje ska han låta dem själva och landet bli till välsignelse. För det fjärde, han ska låta det regna i rätt tid. Regnskurar av välsignelse. För det femte, han ska låta träden bära frukt och jorden ge sin gröda. För det sjätte, de ska själva få bo i trygghet i landet. Och det sista, det sjunde, de ska inse att jag, Herren, deras Gud, är med dem. Och att det, Israels Gud, är mitt folk. Låt oss nu se lite närmare på det här, vad den gode herden ska göra. Det var ju så att folket var illa ute. En del av dem hade förts bort i fångenskap, men en del var kvar i Palestina när Hesekiel säger det här. De var kvar några år, men sen kom straffdomen över dem. Men det som var så hemskt var inte i första hand om att de hade förts bort i fångenskap. Visst var det illa nog. Flera gånger kunde vårt folk också ha råkat ut för något liknande. Vi har varit hotade som folk under det förra århundradet. Flera gånger. Och jag minns, när jag var barn, så då var det ju inte längre krig. Men det fanns en skräck för att ryssen kommer och för oss till Sibirien. Det fanns i barnasjälen den här otryggheten. Tänk om ryssen kommer och för oss till Sibirien. På något sätt så hade det där fastnat. Från allt vad man berättade. Och det som hördes från de folken som hade råkat ut för det här hemska. Det fördes ju bort miljoner människor. Största delen till död. Man lastade den på tåg och så bar det iväg. Tänk om det skulle hända samma. Det skulle verkligen inte vara roligt. Att hela städer och byar skulle förstöras och folket skulle föras bort. Tänk vilken katastrof. Men det här har förekommit. Och det förekom, det var också så när Israels folk fördes bort. De fördes inte bort i några goda dagar. Men det var inte ändå det värsta. Det var inte heller det värsta att deras stolthet hade förstörts i grunden. Alltså Jerusalem kom några få år efter det här Hesekiels profetia att förstöras. Templet raserades. Det som var borgen för att Gud var deras Gud och att Gud bodde i Jerusalem, det förstördes. Gud flyttade ut. Det sköna templet som Salomo hade låtit bygga, det räknades som ett av världens 7 underverk. Blev raserat. Visst var det verkligen hemska saker. Folket hade inte förstått att Gud bodde i förkrossade ödmjuka hjärtan. Inte i dem som hade en yttre stolthet, där hjärtat var långt borta från Gud. Därför var det ett yttre tecken på att Gud hade övergett dem, att templet raserades och utlämnade dem i sina fienders hand. Men det allra värsta, det var det att folket hade övergett sin Gud. De hade trotsat profeternas varningar att överträda Mose lag. Om och om igen hade profeterna visat på följderna. Men folket var ostyrigt och trotsade alla varningar. Därför måste Gud låta dem få sitt straff. Därför övergav Gud sitt tempel. Nu verkade det som om alla Guds löften skulle ha gjort som intet. Folken runt om sa, var är nu deras Gud? Se på honom som lovade Abraham att de ska få det här landet. Nu förs det bort. Gud klarar inte av att beskydda sitt folk. Han kan inte hand om dem som han har påstått att han kan. Det här var det värsta. Guds namn drogs i smutsen. Det blev ett löje bland hedna folken. Hesekiel, han får förmedla budskapet om att Gud inte har svikit sina löften. Allt det han har lovat står fast. Det står fast trots att folket har svikit honom. Han har inte svikit den. Och därför säger han att han ska sända en herde. Folket ska bli räddat. Det här sker, kan vi säga, i etapper. Först sker det genom att de får återvända till sitt land. Det sker ju på ett mycket märkligt sätt. Det är ett under i sig. Tänk att ett folk som har förts i deportation, hållit samman som folk och så kommer det tillbaka. Får det en order till och med av perserkungen som har tagit över Babylonien efter Nebukadnessar. Han utfärdar ett edikt, ett påbud som vi kan läsa i de sista verserna i andra krönikeboken och i början av Esras bok. Det finns likadant i båda versionerna, på båda ställena. Jag ska läsa vad han skriver. Så säger Koresh, kungen i Persien, Herren himmelens Gud har gett mig alla riken på jorden och han har befallt mig att bygga ett hus åt honom i Jerusalem i Juda. Den bland er som tillhör hans folk må bege sig upp till Jerusalem i Juda för att bygga upp Herrens, Israels Guds, hus. Och hans Gud ska vara med honom. Han är den Gud som bor i Jerusalem. Så här skriver en hednisk kung. Ni ska fara iväg. Det var ett under. Det var Gud som hade styrt det så. Han har ju sagt också genom Jesaja att han ska uppväcka kung Koresh ande så att han befriar folket. Det var oförståeligt 150 år tidigare. Det här är ändå inte hela räddningen. Det är inte den slutliga räddningen. Var det så att Gud gjorde slut på vilddjuren? Fick landet bli en välsignelse? Fick folket bo i trygghet i landet? Vi kan titta hur det är i Israel idag. Knappast kan vi säga det så. Och när Jesus var verksam så kan vi också säga utifrån evangelierna. Det var ingen trygghet i Palestina. Romarna härskade. Det var nöd på många sätt. Gud ville genom att låta sitt folk återvända visa att han står fast vid sina löften. Men det var samma onda hjärta som fanns i folket. Därför återstod den stora uppfyllelsen. Den skulle komma när tiden var fullbordad. Då Gud sände sin son, född av kvinna. Då. För han skulle frälsa sitt folk från deras synder. Det var just syndarna som var det stora problemet. Det helt avgörande. Den onda naturen. Det var inte att Jerusalem hade lagts i ruiner eller att de var förda till ett främmande land. Nu sänder Gud sin tjänare David till sitt folk. Ängel Gabriel säger till Maria i Lukas 1 att det barn hon ska föda ska få hans fader Davids tron. Han ska vara kung för evigt över Jakobs hus. Hans rike ska aldrig få något slut. Det finns många profetord som alldeles klart anknyter David till den kommande Messias. Vi har redan anknutit till vers 23 i det här 34 kapitlet, där Hesekiel för fram Herrens ord och säger: min tjänare David. Men vi kan också gå längre fram till 37 kapitlet, där det står så här: min tjänare David ska vara kung över dem, och de ska alla ha en och samma herde. De ska leva efter mina föreskrifter och hålla mina stadgar och följa dem. De ska bo i det land som jag gav åt min tjänare Jakob, det land där era fäder bodde. De ska själva bo där, de och deras barn och deras barnbarn till evig tid. Och min tjänare David ska för evigt vara deras furste. David hade levt ungefär 400 år före Hesekiel. Hur kunde Hesekiel då tala om att David ska vara kung till evig tid? Också Petrus säger ju i apostlagärningarna: vi vet alla att David är död redan. Hans grav finns ju bland oss. Men nu har Gud låtit honom komma och han har låtit honom uppstå. Davids son, Messias. Han som ni korsfäste, honom har Gud låtit uppstå. Det var det som den David som avses här är den son som profeten Natan talade om i Andra Samuels bok 7, som han lovade åt David. David ville bygga ett hus, men Natan sa: det är inte du som ska bygga det, det är din son som ska bygga det. Och i första hand så verkställdes det genom Salomo, Davids kötslige son, men i grund och botten handlade det om att det är det nya huset, Kristi kropp, Kristi tempel, som han ska bygga. Och det är det som är det eviga, för alla tempel och hus förgår. Och den här sonen, min son den älskade, honom vittnar Gud om när Jesus döps vid Jordan. Den är min son den älskade, hör honom. Också hos Jeremia har vi ett vittnesbörd. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska låta en rättfärdig delning växa upp på David. Han ska regera som kung och handla med vishet. Han ska utöva rätt och rättfärdighet i landet. Då Jesus undervisar om den gode herden i Johannes 10, som vi hörde början av i evangelietexten, då förstår folket så småningom att han anspelar på Hesekiels profetia. Först står det visserligen att de inte förstod vad han sa, men senare tar de ju upp stenar för att kasta på honom. De förstår att han gör sig till Gud, han gör sig till Messias. Vi ska jämföra lite vad Jesus säger där i Johannes 10 och vad som står här hos Hesekiel. Jesus säger att de falska herdarna är tjuvar och rövare. Hesekiel säger att Herrens får har lämnats till rov och blivit byte för alla vilda djur, eftersom de inte har någon herde. Jesus säger att de falska herdarna flyr när de ser vargen komma. Hesekiel säger att de falska herdarna bara tänker på sig själva och att fåren därför har utlämnats till byte åt vilddjuren. I sin liknelse om det återfunna fåret i Lukas 15 talar Jesus om herden som lämnar 99 får i öknen och går och söker det som har gått vilse. Hesekiel beskriver hur Herren ska söka upp sina får som har gått vilse. Jesus säger att hans får ska få gå in till honom och ut och finna bete. Hesekiel beskriver hur Herren ska föra sina får i bet på Israels höga berg, där de ska få vila sig. Jesus säger att han har kommit för att fåren ska ha liv, ja, liv i överflöd. Hesekiel beskriver hur Herren förbinder de sårade och stärker de svaga. Så ska vi också fråga hur herden söker oss, och börja med mottagandet av Jesus då när Jesus kom. Hur gick det då? Jo, jag sa redan, de tog upp stenar för att stena honom. Och det skriver Johannes också i första kapitlet. Han kom till sitt eget och hans egna tog inte emot honom. De trodde att han skulle göra någonting annat, att han skulle bygga ett jordiskt rike. Men de hade missförstått det. Därför måste en ny förödelse komma över den heliga staden, där Gud också hade gått i mänsklig gestalt och där han hade offrats som det slutliga syndoffret för hela världens synd. Det här hände 40 år efter Jesu verksamhet. Det kan också för oss vara så att Gud måste låta svåra saker drabba oss på grund av våra synder. För vi är inte bättre än judarna eller andra människor. Vi har alla samma syndens gift i oss. Vi har vikit av från Guds väg, som Jesaja säger i 53 kapitlet. Vi gick alla vilse som får. Var och en av oss ville vandra sin egen väg. Därför behöver vi tuktas. Vi behöver inse att Herren är rättfärdig och inte kan tåla att vi går vår egen väg. Men då vi nu rättmätigt lider svårigheter på grund av våra gärningar, så frågar vi ofta: har Gud glömt oss? Var är nu hans kärlek? Och vi svarar än en gång: nej. Lika lite som han glömde Israels folk, trots att de var så hårdnackade, trots att de gick bort, trots att de syndade så förfärligt, hans löften stod fasta. Så är det exakt lika med hans löften idag. Trots att det verkar som om vi skulle vara övergivna många gånger. Vi drabbas av lidande mer än andra. Ja, vad vet vi om det egentligen? Men vi upplever det så. Ändå står hans löften kvar. Han påminner oss om att det stora, det viktiga som han har gjort för oss, det är det som han har gjort för hela världen, då han tog världens synd på sig och dog för den på korset. Han påminner oss om: du är döpt. Du har genom dopet blivit korsfäst med Kristus, blivit begravd med honom, så att synden inte mera ska nå dig med fördömelse. Och du har uppstått med Kristus genom dopet, och för att leva med honom i liv och salighet. Nu söker han oss som herden som söker det vilsegångna lammet. Och det får som han hittar, det lägger han på sina axlar och bär hem. Han förbinder det, han köter om det. Han låter det få vila på sina gröna ängar. Han har inte glömt sitt folk. Han har inte glömt en enda av oss. Bilden av den gode herden är en oerhört stark bild av den verkliga troheten. Av löften som inte kan göras om intet. Det han väntar sig av oss är att vi ska följa honom. Han varnar oss från att följa falska röster. Han varnar oss att tänka bättre än vad han anvisar oss i sitt ord. Han är herden som ska visa vägen till betesmarken, där vi ska få vila. Då ska inte vi tillrättavisa honom och säga vart vi ska gå, eller vart han ska gå så att vi får följa efter. Utan han går och vi ska följa. På samma sätt är det också med oss som axlar uppdraget att vara hans herdar. Vi har ett stort ansvar att gå framför jorden. Inte följa efter jorden, fårskocken. Och gå dit fårskocken vill gå. Utan gå före. Sen ska fåren följa efter. Men fåren ska inte följa efter om herdarna gör annorlunda än vad Guds ord påbjuder. Då ska fåren höra att det inte är en rätt herderöst, och då får de inte följa en sån. Men vi måste ändå säga en sak. Vi har ännu inte nått den slutliga frälsningen. Vi lever ännu bland vilddjuren. När Hesekiel talar om den slutliga vilan, och när Jesus talar om hur det ska bli en jord och en herde, det finns ännu en nivå kvar av uppfyllelsen. Och det är den slutliga uppfyllelsen, när Jesus kommer i sin härlighet för att hämta hem alla dem som inte har funnit en fristad i denna värld, utan som söker sig till Herren. Det är den eviga vilan på Guds heliga berg. Många ser återkomsten av judar från alla världens hörn som den slutliga uppfyllelsen av Hesekiels märkliga profetior. Och visst är det ju en märklig sak. Det är en märklig händelse att nationen Israel bildades 1948. Och att de har haft beskydd, eller de har haft framgångar i många avseenden. Också jordiskt. Visst är Gud med i allt, också i deras öden. Men samtidigt får vi inte glömma att hans löften alltid är anknutna till troheten mot hans ord. Det är de som lyssnar till den goda herden som har löftena. Och det må finnas hur många märkliga händelser som helst i Israels krig, och vi må välsigna det jordiska Jerusalem hur mycket som helst. Ändå vilar ingen välsignelse över Jerusalem om inte Guds Messias, Davids son, den gode herden, Jesus Kristus, finns med och hälsas i tro. Där gäller orden i jorden, och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Denna frälsning är den som ska uppenbaras vid den yttersta dagen när inga vilddjur längre ska finnas, inga faror. Och då ska alla som förtröstar på Herren få den eviga vilan. Det här innefattar inte bara det svårt sargade judiska folket, utan också alla hedningar, dit vi också får höra, som vänder sig om till Gud genom Jesus. För han säger ju: jag har också andra får som inte hör till den här follan. Den måste jag också leda, och de kommer att lyssna till min röst. Så ska det bli en jord och en herde. Amen. Jag har sköt allt fort din ängsliga jord som du hittills gjort, i nåd och mycken förskoning. Tänd liv med ditt ord på hela vår jord, och tag bland oss alla din boning. Amen.